Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du Fabian, det blir ett speciellt avsnitt idag, lite intervju.
Ja, vi har ju med oss självaste Anders Ulve, känd från Finanstwitter.
Precis, och det är lustigt, Anders är ju faktiskt, har ett digert och långt aktieintresse. Men är kanske mest känd på Twitter, fast det är på Finanstwitter som är mest känd för sin lunchrestaurang som han har drivit. Eller det är väl café och lunchrestaurang och så vidare och så vidare. Han får berätta mer om det själv. Men vi bjöd in honom för att se lite hur hans aktieportfölj ser ut. Och jag vet ju också att han har sålt den restaurangen och ja, men lite haft FIRE-liv. Och det är lite nyfiken på också det, hur det har gått till och ja, hur det har blivit så att han kan leva på sin aktieportfölj. Det är ju få förunnat ändå. Vi kommer dessutom också faktiskt bjuda på lite vintips, restaurangtips och mycket mer. Men innan vi hoppar in på det Fabian, vad vill vi påminna om då?
Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vadå Niklas?
Ja, nu fick jag säga det. Risk. Och apropå vin så ska vi ha också lite meddelande från veckans sponsor. Den här veckan sponsras Market Makers återigen av en kär favorit, nämligen Rare Wine Invest. Och jag välkomnar hit Patrik från Rare Wine. Vill du berätta lite om dig själv och vilken ni är på Rare Wine?
Patrik heter jag som sagt. Vi på Rare Wine, vi startade upp vårt svenska kontor i januari-februari 2021. Vi är ett danskt bolag från början, där vårt huvudkontor håller till i Aalborg. Det man kan säga lite kort om Rare Wine är att vi är en paraplyorganisation. Och under Rare Wine Group så har vi tre ben. Rare Wine Trading, Rare Wine Invest och Nordic Freeport. Om vi börjar lite kort med Rare Wine Trading så är, man kan säga så här att trading är hjärtat i organisationen. Det är trading som köper in allt vin. Det är även de som säljer allt vin när våra investerare eventuellt vill avyttra sin portfölj. Vi säljer faktiskt en hel del vin via trading till privatpersoner runt om i hela världen. Så att om du exempelvis letar efter ett vin som du inte kan hitta på Systembolaget så kan du vända dig till oss och beställa hem det. Det ska sägas att trading är fortfarande vår största del i bolaget och omsätter mest pengar. Så att, det har vi också hållit på med längst. Jag kan säga att 2006 startade vi upp tradingbenet och säljer egentligen till alla världens hörn.
Ja, och sen har ni ju lagringen där i Nordic Freeport och såklart investeringsdelen. Hur funkar den här investeringsdelen och vad har man för fördel till exempel via att ni har just Nordic Freeport som är en lagringsdel?
Ja, och man kan fortsätta där med Invest. Så om vi börjar med investdelen så kan man säga att vi på Invest är väl generellt lite tråkigare än gemene man. Vinfantast. Vi tittar betydligt mer på vilka viner som är intressant att investera i kontra vilket vin du ska dricka till eventuellt en entrecôte du ska äta ikväll. Just vi på Invest, vi sitter 20 anställda. I Sverige sitter vi 3 stycken. Och investeringsdelen är väl generellt sett så att vi har växt väldigt mycket sista åren. Man tittar mycket på att, eller jag tror stor anledning till varför vi har växt är börssituationen. Som vi vet så sista månaderna framförallt har det väl gått lite halvtrögt på börsen. Och folk letar efter att diversifiera sina investeringar. Och då tycker man att investering i vin är väldigt intressant. Jag kan komma tillbaka till investeringsdelen, men tittar vi på Nordic Freeport som är vårt tullfria lager så skulle jag vilja säga att det här är väl lite av uspen till att investera i vin. Du investerar i vin momsfritt och generellt tullfritt, så vilket innebär att du betalar varken moms eller övriga punktskatter på de vinerna som du investerar i, vilket är väldigt intressant när du faktiskt ska investera i en fysisk produkt att du slipper de här övriga kostnaderna. Så att Nordic Freeport ligger 2 mil utanför Ålborg där vi har vårt stora lager och vi har idag en kapacitet för omkring 3,5 miljoner flaskor. Så där ligger alla våra investerares viner men också viner som vi säljer till konsumenter. Som jag var inne på där, att om man letar efter ett vin som man inte kan hitta i Sverige så kan man beställa det direkt från oss.
Och där kan jag rekommendera att man söker på Market Makers Rare Wine. Då kommer man hitta vårt bonusavsnitt där jag faktiskt är nere och hälsar på er och tittar på lagret, besöker er en vindetektiv och så vidare. Ger väldigt mycket för att få en liten känsla för hur det funkar om man vill djupdyka i det. Men jag tänkte att vi hoppar rakt in på istället vin som investering. Jag är jättenyfiken. Vin har ju gått superbra. Jag vet att min portfölj på Rare Wine Invest har gått superbra och även de andra jag pratar med som har investerat via er. Men hur ser det ut idag? Nu har vi ändå hög inflation. Vi har sett att vissa lyxvaror som klockor och sådär har gått ner i pris. Hur står sig vin och vad tror ni om vin framåt? Vad finns det för intressanta faktorer med vin som investering?
Det man kan titta på som vin är generellt att vi klassar vin som en lågriskinvestering och den är väldigt krisresistent i sämre tider. Vi brukar vara lite försiktiga att jämföra med just aktiemarknaden, men om man tittar lite grann på finanskrisen 28-29 där så sjönk vinets värde lite grann. Men redan efter ett år hade det återhämtat sig och 2 år efter krisen så var det till och med högre än innan finanskrisen. Vilket säger att den är väldigt krisresistent. Och det man kan titta på som investering är att om man tar exempelvis guld eller aktier nu kan vara där det går, alltså just guld som en alternativ investering där det inte försvinner. Guldet kommer alltid finnas kvar. Tittar man på vin så finns det en ständig konsumtion. Så det försvinner flaskor hela tiden. Dessutom blir vinet bättre ju längre det får ligga. Vilket gör att värdeökningen kommer även där. För man vill alltid dricka ett vin som är moget, om man får uttrycka sig så. Och just den delen med att flaskorna konsumeras i en väldigt snabb takt gör också att vinets värde ökar. Och sen har vi även klimataspekten i det här att vi har ett klimathot vilket gör att skördarna blir förstörda. Tittar man exempelvis på Bourgogne som vi jobbar väldigt mycket med så skörden 2021 landade ungefär på 27% vilket är en total katastrof i Bourgogne. Men vilket kommer göra att ska man få tag på bra Bourgogne-vin från yngre årgångar så kommer man behöva titta på 2020, 2019, 2018 för att ens kunna få tag på Bourgogne-vin. Så därför är det väldigt spännande i en investeringssynpunkt att titta på vin. För att jag tror att om 10 år kommer det vara väldigt svårt att producera vin på det sättet man gör idag. Och då ser vi också en värdeökning för att de rika människorna som vill åt den här typen av exklusivt vin vill fortfarande dricka vinet även om priserna blir väldigt, väldigt höga.
Hur kan en typisk portfölj se ut då? Ska man diversifiera eller ska man gå all in på Bourgogne till exempel som du är inne på? Eller hur ser en investerarportfölj ut?
Jag tycker att man ska diversifiera även i sin vinportfölj. Även om vin i sig är en bra diversifiering mot sin övriga aktier eller guld eller fastigheter eller vad man nu kan ha. Men jag tycker definitivt att man ska diversifiera även i en vinportfölj. Vi har ett startkapital på 100 000 svenska kronor för att komma igång med en portfölj. Och för 100 000 så tycker jag att man kan få en ganska fin diversifiering. Då kan jag komma in på att vi jobbar med 6 regioner, nästintill uteslutande. Och det är Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Piemonte, Toscana, Napa Valley, that's it. Och jag tycker att för en portfölj för runt 100 000 så tycker jag absolut att man ska ligga tungt i Bourgogne och Champagne och sen även eller diversifiera lite grann med något vin från Italien, så tycker jag man får en jättefin portfölj. Och just för svar på din fråga där, vad man ska gå på just nu, vi har ju sett en väldigt fin värdeökning sista åren på framförallt Champagne. Vi tycker generellt sett att champagne är ganska undervärderat generellt. Att det är billigt med champagne mot vad det egentligen borde vara, med tanke på att det är ett konstverk. Och det, man lägger ner väldigt mycket tid för att göra bra champagne. Och konsumtionstakten är väldigt, väldigt hög på champagne. Det öppnas flaskor varje dag, hela tiden, året om. Så att även om man gör väldigt mycket champagne så försvinner flaskorna i en väldigt snabb takt. Så champagne tycker jag definitivt att man ska ha en ganska stor del av i sin portfölj. Tittar vi på Bourgogne så har vi, om man jämför med champagne, en betydligt mindre produktion. Man gör betydligt mycket färre flaskor i Bourgogne kontra champagne. Men där kanske vi går på mer exklusiva flaskor. Att man kanske har en lite mindre del Bourgogne, lite större del champagne. Men just i Bourgogne så kanske man kan ta 6-12 flaskor av ett väldigt exklusivt vin. Med tanke på att den typen av producenter kanske bara producerar 5, 6, 7, 800 flaskor per årgång. Vilket gör att om 10 år kommer du vara väldigt unik på marknaden om du sitter med 6-12 flaskor av det här vinet.
Och om man investerar hos er då, vart finns de här flaskorna? Hur vet jag vilka flaskor som är mina? Kan jag åka och titta och ta på flaskorna också?
Bra fråga. Vi har ju som sagt ett tullfritt lager som ligger 2 mil utanför Ålborg. Där vi lagrar alla våra investeringsflaskor. Så att du äger vinet, vi lagrar flaskorna åt dig. Så i fysisk form kommer de ligga på en pall på vårt lager som ligger i Ålborg. Ja. Det är möjligt att komma dit. Vi har fler investerare som faktiskt besöker vårt lager för att titta på sin portfölj. Och det kan ju vara kul om man för en gång skulle kanske investera i en fysisk produkt att faktiskt komma dit och klämma och känna lite grann. Även om de ligger i slutna kartonger så kan det vara häftigt att se. Och jag kan även rekommendera att faktiskt åka ner dit, för det är ett väldigt häftigt lager med extremt mycket exklusivt vin som finns i det här lagret. Då.
Om man vill läsa mer om er, som sagt, jag tycker dels att man ska lyssna på det här bonusavsnittet som man kan söka fram. Men om man vill ha information direkt från er, vart ska man gå in och kolla, vem hör man av sig till och så vidare?
Vi har en hemsida som heter rarewineinvest.com. Där kan man absolut gå in och läsa mer kring oss som bolag, men även hitta en hel del texter om vin generellt. Vill man komma i kontakt med oss så hittar man våra kontaktuppgifter på rarewineinvest.com. Och är man intresserad av att veta mer kring hur man kan börja investera i vin så får man jättegärna kontakta oss. Vi brukar börja med ett förutsättningslöst möte där vi bara går igenom att vad är dina förutsättningar, hur tänker man generellt kring sina investeringar och så vidare. Och efter ett sånt möte kan vi tillsammans med dig ta fram ett förslag. Och det är också viktigt att poängtera här. Man behöver själv inte ha någon förkunskap kring vin. För det är nog många som tror att man behöver ha ett stort vinkunnande för att investera i vin. Vi har tagit bort den helt i vårt koncept att vi bygger portföljen åt dig. Vi tar fram vinet, tar fram den här portföljen till dig och så bygger vi upp en portfölj som rimmar bra med dina förutsättningar med kapital och tidshorisont. Så vi har gjort det väldigt enkelt för våra kunder att kunna få ett förslag utan att ha någon kompetens kring vin överhuvudtaget.
Länkar till det här finns förstås också i avsnittsbeskrivningen. Jag säger stort tack till dig Patrik och stort tack till Rare Wine Invest. Då säger vi välkommen till podden Anders Ölve som är känd för väldigt många på finanstwitter. Kanske mer egentligen för att du har haft bland en restaurang som heter Fine Food som är väldigt, väldigt bra. Men du är ju också investerare och det är så i alla fall jag har sett på dig. Du är liksom lite känd i finanstwitterkretsar. Så att jag tänker att vi kan börja vid den punkten. Vem är Anders egentligen? Berätta lite om dig själv och din historia.
Vem är jag? Idag är jag en 42-årig pappa. 3 barn, fru. Vi drev Fine Food. Min bakgrund kommer egentligen från för 20 år sedan. Jag gick hotell- och restaurangskolan. Ganska tidigt i min karriär så hittade jag på att börja driva eget. Och med det kom det också pengar. Vilket eskalerade mitt intresse att investera i börsen. Jag började med börsen väldigt tidigt, jättetidigt. Jag jobbade med en kockkompis som sedermera kom att jobba på Fine Food som jag träffade 94. Och hans största intresse då på den tiden var att trada. Och det var då jag fastnade lite för det liksom. Och jag tror min första börskontakt var att jag ärvde lite fonder när jag var liten. Och jag ville få kontroll över dem. Jag ville göra lite egna affärer. Så jag förfalskade helt enkelt en fullmakt. Och så gick jag till Swedbank.
Det är preskriberat nu, hoppas jag.
Ja, det hoppas jag också. Det var väldigt oskyldigt. Men det gjorde också, det var väldigt, otroligt. Jag blev jättelätt var det. Så det var inga problem alls. Och där kom mitt intresse och där började jag handla själv. Någonstans när jag var 14-15 år gammal. Ja, sen har mitt aktieintresse utvecklats över tid. Jag började faktiskt med jättefina bolag. Jätteinspirerad av aktiepararna och sådär. Men sen så kom det in en sväng på lite trading och sådär när jag var yngre. Det är väl vanligt kanske. Men sen spårade det in på mer långsiktig aktiehandel och portfölj. Och där är jag än idag.
Hur har liksom det här med att driva eget... Har du drivit fler restauranger innan än Fine Food?
Nej, men alltså... Ja, vi har varit ansvariga för restauranger. Vi började, både jag och min fru började direkt efter hotell- och restaurangskolan inom fin matlagning i Stockholm. Vi jobbade på Ponts in the Greenhouse, Gyllene Freden och sådär. Jag kände personligen ganska snart att så här kan inte jag leva mitt liv. Man jobbade nätt och helger, och jag kände att det kommer aldrig gå att bygga en familj kring där. Så då hade vi möjlighet att hoppa in och hjälpa till att driva en sommarkrog, och så gjorde vi det några år, och sen så fick vi nys på lokalen som sedermera skulle bli Fine Food. Och då belånade vi oss, vi lånade in pengar av familj och vänner, och så kastade vi oss över det. Det var 2006.
Och nu har du väl sålt restaurangen också? Vill du berätta lite om den?
Ja, precis. Fine Food, för de som inte vet, det var ju en... Vi började som en butik. Vi var rätt trötta på restauranglivet då. Och gäster kom in och sa, skulle ni inte kunna sätta in några bord och stolar och sådär och ta in lite matgäster? Vi sålde mat över disk. Och då vi sa ju bara tvärnej, glöm det, det tänker vi aldrig göra. Men sen sakta men säkert så blev det så i alla fall. Det blev kaffe och så blev det lite mat, så blev det mer och mer. Och på slutet så var vi en stor lunchrestaurang, dagverksamhet med 400 gäster. Det var fantastiskt roligt. Vi slet jättehårt. Jag har jobbat hårt hela mitt liv. Jag kände på sista åren att stressen... Det som stressade mig för länge sedan, som jag bara blev uppstressad av, det löste jag då och kavlade upp ärmarna, nu kör vi. Men på slutet, de sista åren, kände jag att stressen blev obekväm. Jag mådde dåligt av den. Och sen kom det en dag i vår, det har varit tunga år i restaurang-Sverige med corona och allt sådär. Så att det kom en dag i vår när jag sa till Petra, min fru, att jag pallar inte längre. Vi måste kliva av. Så då sålde vi det. Och så gick det ganska fort, som tur var.
Hur är det att driva restaurang, eller inte restaurang, företag rent generellt i Sverige?
Ja, alltså jag kan egentligen bara svara på restaurangsidan. Jag tyckte det var... nej, men på ett sätt är det bra. Om man är arbetsam kan man tjäna bra med pengar. Absolut. Det är mycket regleringar, det är mycket regler och kontroll från myndigheter. Det är påfrestande så. Det är mycket liksom, vi hade väldigt mycket inbrott och såna här jobbiga saker, men jag ska inte gnälla, det hör säkert till att man väcks mitt i natten och sådär liksom. Men samtidigt är det, i det så är det så här att jag kom från en knackig uppväxt. Jag var jättedålig i skolan. Jag gick hotell- och restaurangskola. Det enda jag hade, det var liksom mycket energi och två händer och jobba hårt. Och det kunde jag göra. Och det var ett sätt för mig att ta mig fram och på något vis lyckas livet. Så att jag är det evigt tacksam, även om det var slitigt. Men jag är glad och stolt över den tiden.
Finns det någonting du tycker kan bli bättre med att driva företag i Sverige? Eller just restaurang i ditt fall?
Alltså, företagarna, jag tycker... Alltså, när det kommer till restauranger så blir det mer och mer pålagor och regleringar hela tiden. Och det är betungande. Och myndighetsutövning och myndighetskontroll när den slår fel. Jobbigt, ja. Men jag tror att driva företag i Sverige idag är ganska enkelt. Förhållandevis enkelt. Det har blivit svårare. Det har blivit svårare med små saker som att när man startar bolaget och får ett bankkonto och registreringsbevis och bankerna är jätterädda och sådär. Men när man väl är igång och har ordning och reda, då tycker jag det är ganska enkelt. Vi var ganska nyckeltalstyrda i min verksamhet också. Så att vi hade bra folk runt omkring oss, rapporteringar. Vi hade alltid resultatrapporter, absolut senaste den 20:e månaden efter. Så vi hade en jättefin och god uppföljning. Så att, ja.
När ni sålde då? Alltså, för själva Finefood ligger ju inte kvar, eller hur? Vad ligger där istället nu? Eller vad sålde ni till för någonting?
Nej, det ska bli en annan verksamhet. Jag vet inte exakt vilket. Jag tror det ska bli Kafferang eller någonting. Det ska bli, jag vet inte exakt namnet, men vi sålde, de har helt enkelt bara tagit över lokalen kan man säga.
Okay.
Och inkråmet, men varumärket äger vi fortfarande.
Nej, för då är jag lite nyfiken på det. Det brukar alltid vara svårt det där med att få ut ett värde för det liksom. Ja. Men om vi hoppar in till investeringsbiten, hur har du jobbat där? Har du liksom lagt över, förvaltar du de pengarna, den vinsten har gjort och så i något eget bolag, eller har du mest jobbat privat som investerare? Jag tänker här lite för lyssnare som driver eget, om man vill ha idéer och tankar på upplägg. Liksom. Hur skatteoptimerar man till exempel?
Ja, alltså en bra grej är ju att maximera 3:12 så mycket det går. Se till så man har bra folk runt omkring sig så att man kan göra det. Det är jätteviktigt. Sen så vi delade ut alla medel vi kunde dela ut, och det vi inte kunde dela ut det sparade vi i en KF, kapitalförsäkring i bolaget. Så att jag har egentligen från början så delade vi inte ut någonting. Då sparade vi alla pengar i bolaget. Sen så kom det en period kring 2017 när jag kände det kanske skulle vara skönt att betala av bolån och sådär. Så då gjorde vi, då tog vi bort hela portföljen och började om från början. Och så betalade vi av alla lån. Men sen kom vi igång igen. Men bra folk runt omkring dig är jätteviktigt. Det kan också vara, om man har ett driftbolag, kan det också vara en idé att äga bolaget via ett holdingbolag. Så man skyddar pengarna där. Det blir liksom en vallgrav om någonting skulle hända.
Och hur har din investeringsstil sett ut? Du pratade om det att du var först in på kvalitetsbolag, gled över trading och sen kanske glider tillbaka sen till mer kvalitetsbolag. Och jag vet att lite sen när man ser det på Twitter ibland så verkar du ha väldigt många olika bolag i portföljen. Får jag berätta lite om hur tänket sett ut där och om det skiljer sig till exempel mellan det privata och företagskapitalförsäkringen och så?
Ja, alltså jag började ju, mina allra första innehav var Gunnebo och Beijer Alma. Sen eventuellt PA Resources, sätter de det på 90-talet, PA Resources, ja. Jag tror det.
Det är lite före vår tid, tror jag.
Jag vet, det var länge sedan. Ja, men då var jag så här jätteduktig, men sen så tyckte jag det var lite trist och sen så var jag mer med min kompis då, som jag lärde känna 94, och då började jag hålla på, då kom Wintrade och lite sådär, så då satt vi Nordnet och tradade, och det var ju jätteroligt, och det var väl säkert blandad framgång, ibland tjänar man pengar, ibland förlorar man. Så var det så. Sen kring strax efter millenniumskiftet, då började jag gå över mer och mer mot en långsiktighet. Och ja, Ericsson ägde jag då, Lundin Petroleum. Den blev ju jätte. Jag var inte kvar på hela resan, men jag tror för mig att jag köpte Lundin Petroleum på 3 kronor eller någonting, 3,50 sådär. Där kom det mer och mer, och sen så kring 2005-2006 så snöade jag lite in på utdelningar. Och jag tror det var en stor trend, det kom ju där kring finanskrisen, många som hoppade på det. Det blev mycket bloggar och sådär. Och då var jag väldigt utdelningsstyrd och ägde många bolag då också, men en bred utdelningsportfölj. På senare tid så har jag... Eller senaste 5 åren så har jag mer och mer glidit in på småbolag. Jag tycker det är roligare, det är bättre tillväxt, men det är också roligare bolag att följa. Och man kan liksom ringa eller mejla vd, man får ett svar. Det känns som att man är engagerad på ett helt annat sätt. Men jag har många bolag, jag har säkert för många. Jag har 40-50 bolag och liksom, jag kan inte följa dem. På daglig basis, det går inte. Jag läser alla rapporter. Men samtidigt så jag har en bredd och det gör mig inte. Jag har egentligen bara ett stort innehav, sen alla andra innehav ungefär lika stora. Så att det är okej ändå.
Wow. Då blir man förstås... Ja, förlåt.
Nej, men jag tänkte liksom djupdyka lite det där. Var du i småbolagen, var du kikar efter när du ville ta in ett nytt bolag?
Ja, och jag ska säga det också. Jag fick frågan om företagsägda kapitalförsäkringen och privat. Så det är ungefär samma bolag. Det är lite som spretar, men ungefär samma. Vad kikar jag på? Nej, men jag kikar som så många andra. Det är ju liksom klassiska nyckeltal. Jag liksom PE-värderingar, avkastning till kapital, kollar på skuldsidan. Jag kollar på produkterna och försöker skapa min bild framåt. Den delen är en stor del hos mig, kanske den största egentligen. Försöker liksom placera in bolaget, hur jag ser på det i framtiden. Kan det här växa? Och sen företrädesvis små bolag, helst under 1 miljard i börsvärde. Ja, och sen ser jag mig och äger dem länge. Och låter dem bli stora. Det är målet. Sen har jag många bolag och det gör också att jag allokerar lite i portföljen ibland. Jag tycker det är ganska... Det är ett ganska lätt sätt, tycker jag. Ibland och göra en liten överavkastning. Men jag försöker hålla kvar vid de långsiktiga innehaven.
Är det någon särskild sektor du kikar på eller är det allt möjligt?
Nej, det är nog brett skulle jag säga. Nej, brett. Jättebrett.
Jag tänkte bara stanna upp för det här du sa med att allokera om i portföljen. Berätta gärna hur du tänker där.
Nej, men det kan vara till exempel att man... Till exempel som när förra julen, när priserna drog iväg väldigt mycket. Då hade jag många bolag som blev så här helt galet dyra. Vilket räddade mig lite. Softronic, Ferronordic... bolag som handlades på helt andra multiplar bara över några veckor. Och då tvekar jag inte att ta hem lite vinster och säkra hem.
Har du något tips där på, alltså när man bevakar 40-50 bolag, jag förstår att det inte går att följa dem i detalj, men du håller ju ändå koll uppenbarligen som sagt på att någonting kanske har rusat iväg nu, plocka hem vinst. Har du något tips där, en verktyg eller bara allmänna knep? Hur håller du koll på så många bolag samtidigt?
Ja, men jag har...
Eller är det bara många timmar?
Nej, men alltså jag ska säga det, jag är ju inloggad varje dag. Absolut. Kanske ett par gånger om dagen till och med. Jag har ju lite mejltjänster. Ibland, jag är ju en privatperson. Jag hinner inte sitta och göra djupa analyser. Då kan jag använda liksom, jag använder Affärsvärlden som jag tycker är jättefina analyser. Som ett analysstöd ibland. Ja, sen är det bara att följa med. Jag tycker både Nordnet och Avanza är ganska bra när man går in på portfölj. Man ser, man hänger med i nyhetsflödet. Ja. Sen läser jag affärsmedia varje dag.
Jag tänkte också...
Jag missar inga stora grejer. Jag missar kanske lite insynsköp ibland. Sådär, liksom.
Jag tänker också på en sån grej just att men nu har någonting stuckit iväg till en väldigt hög värdering eller så. Mm. Du sitter inte så att du har samlat in alla bolag i typ börsdata eller så och kollar på dem. Eller du bara screenar på Avanza vad det är för P-tal på dem till exempel.
Nej, jag ser portföljen om någonting händer. Och sen tar jag det därifrån till börsdata. Jag har ju börsdata. Absolut. Men jag är så här otroligt oteknisk. Inga snygga Excel-ark eller någonting. Men det funkar för mig. Jag tycker liksom både Avanza och Nordnet är grymma. Liksom, så att inga problem alls.
Fabian kan säkert bjuda på några snygga Excel-ark om du vill ha några. Som du kan säga att du har gjort.
Har du alltid varit lockad till diversifieringen eller är det något som har kommit över tid?
Jag tror att jag har gjort mig illa några gånger. Och så att det har nog kommit sådär liksom. Och sen, jag tror dels att man kanske åkt på några smällar historiskt. Men också med kapital. Alltså någonstans, det är klart att jag vill ha en god tillväxtkomponent. Den är jätteviktig. Men samtidigt i det så är det allra viktigaste är att bevara kapitalet. Jag kan inte liksom, det är mitt och mitt bolag, min familj och mina barns pengar. Liksom. Jag måste hantera det varsamt.
Så du för dig är det alltså viktigare med att skydda nedsidan helt enkelt än ja. Att maxa uppsidan?
Ja, det ska, absolut. Men jag tycker då också, samtidigt är jag tiltad mot småbolag, så jag tycker jag har liksom den överavkastningen, jag har den liksom fina tillväxtpotentialen i alla fall i portföljen. Så för mig är inte det ett stort problem. Men ja, bolag som Telia och sådär har ju fått stryka på foten. Liksom.
Har du några tankar om börsåret 2022?
Nej. Jag tror... nej, men alltså jag tror... Så här, jag tror att det var ganska... Det var nödvändigt. Vi kom in i 2022 med höga värderingar. Jag tror börsen mår bra av en avkylning. Alltså om man tittar långt fram i tiden. Det tar bort svaga händer och man har kunnat köpa aktier billigt. Nej, jag gillar det. Jag tycker börsen är roligare när den går ner och det är lägre värderingar. Jag tycker det är skoj. För då plötsligt kan man börja räkna på bolagen igen.
Ja, det är fullständigt rimligt att tycka det. Det är nog rätt många som har suttit med de senaste åren som har loggat in varje dag och sett aktierna gått upp och tyckte det var jäkligt skoj. Men så har man ändå inte kunnat äga det.
Nej.
Så det har varit en sjuk spekuleringsmarknad.
Ja, precis. Och många människor som jag känner som är duktiga på aktier, jätteduktiga. Det ser man ju att de har nästan framstått som, du vet, dåliga. Bara för att de inte vågar ta de här liksom, avancerade casen när man ser flera år i framtiden och såna här saker. Men jag tror det kommer gå tillbaks till liksom historiska värderingar igen.
Ja, det brukar väl alltid vara så på toppen. Då säger man ju, Warren Buffetts... Han är ute nu. Hans investeringsstil funkar inte.
Nej.
Och så räcker det att det går 2-3 år till och så... Ja, nej, vi hade fel om Warren Buffett. Nu har han överavkastat alla de här tokheta fonderna.
Han är ute och han har varit ute och inne flera gånger.
Exakt.
Men han kommer alltid tillbaks. Så ja. Att, nej, men visst, jag håller med. Det är absolut. Men man kan handla roliga bolag i alla fall.
Ja.
Även fast man är försiktig.
Jag tänkte på det, du har haft aktieintresset väldigt länge och sen drivit företag här nu senaste, vad blev det, 15 åren. Hur har ditt liksom, entreprenörskap påverkat aktiedelen? Alltså har det förändrat din syn på när du själv har suttit med faktiskt bok, eller kanske inte gjort bokföring själv, men du förstår vad jag menar, man har sett årsredovisningar, behövt tänka på marginaler och löner och så vidare. Hur har det liksom, när du har förstått hur det är att driva ett företag, hur har det påverkat din aktieportfölj? Har du gjort några förändringar efter det?
Ja, det vet jag inte. Jag hoppas ju att det har gjort det till det bättre. Det är ju jättesvårt att säga faktiskt sådär. Det är klart att man är bättre att läsa en resultatbalans, men jag vet inte så där. Ibland kanske jag kan om det bolag är problem och så kan jag liksom kolla på vissa saker och känna att det här borde man kunna få tillbaka rätt fort, det här är kortsiktigt. Ja, jag vill tro kanske att det kommer från företagssidan sådär, vissa saker som jag tittar på, men jag vet inte. Det finns så många duktiga människor, jag vet inte vad de får ifrån. Man lär ju sig också hela tiden från att sitta med börsen liksom. Ja.
Ja, för jag kan själv tycka just att det är många som ibland inte riktigt förstår hur svårt det är kanske att driva ett bolag. Så det kan ju vara enkelt också ibland, men att de ibland tror att det är väldigt enkelt till exempel att göra en turnaround. Eller man förstår inte att om det är en usel kultur på ett bolag, då kommer också antalet bolaget gå ganska uselt och sådär.
Ja.
Så det finns ju ändå en bra grund tror jag att förstå ändå hur det är att driva ett företag.
Ja. Jo,
det är ändå företag man investerar i och det är ganska många som glömmer.
Absolut, absolut. Det är människor. Så är det ju. Visst, jag håller med.
Vi ska kolla på några innehav. Nu vet jag att du har extremt många, så att vi ska inte gå igenom alla 50, för då har vi att göra hela natten.
Ja.
Men jag blir framförallt väldigt nyfiken på, eftersom du sa att det är ett som är väldigt stort och sen resten är lika viktade.
Ja, mitt största bolag är Avensia.
Ja, just det, IT-konsulten.
Ja, precis.
Eller de håller på framförallt med e-handel, vad kan man väl säga, e-handelskonsult och bygger en egen plattform.
Just det. Det var väl också att det är en position vi har byggt upp på senare år. Framförallt här efter Robin kom tillbaka som vd, då drog vi på ordentligt. Ja, nej, men det är så här, jag känner att jag har träffat Robin flera gånger, bra bolag, bra ägare, intressant sektor. Jag tror de kan liksom, jag tror det kan vara ett jättestort bolag om 10-15 år om de får växa på. Och också när vi gick in i det kändes bra att nu äger vi inte Finefoot längre. Det känns bra att äga en stor post i ett bolag och känna sig som en verklig delägare. Sådär. Det tycker jag känns jättebra. Det är en skön känsla. Jag hanterar inte det innehavet alls som andra innehav. Det äger vi bara liksom, över tid. Köper mer ibland.
Vill du beskriva lite det bakgrunden vad de gör? Nu var jag inne på det och jag vet, för vi hade med i podden avsnitt 71 drog jag fram här. Det är över 3 år sedan alltså.
Mm.
Aktien är ungefär flat sedan dess.
När var det?
3 år sedan.
Ja, precis. Alltså den var ju väg som bara den, eller liksom i förra
Ja, det är farligt att säga att den är flat, för det, då ser det ut som att det är en död linje liksom. Ja. Så har det verkligen inte varit, det är upp och ner som vanligt på börsen.
Ja, min känsla är att man bygger bolag i fallet Avensia i alla fall, och man gör rätt saker. Sen är det ett litet bolag och då blir det en bumpy road liksom. Alla extra poster, allting kostar ju jättemycket och slår hårt liksom på en gång. Ja, men alltså det är en jätteintressant nisch. Jag tror idag är det ju ett klassiskt konsultföretag. Ja, man kanske kan tänka sig att man skulle kunna automatisera delar av det, möjligtvis, jag vet inte. Man skulle kunna tänka sig tilläggsprodukter. Man skulle kunna tänka sig att licensförsäljningen kan öka över tid. Och att man fortsätter bara växa organiskt på sina marknader man är på, men även på nya marknader. Men jag har inga åsikter alls om hur bolaget drivs. Vi är helt nöjda med det. Det är jättebra. Vi är nöjda.
Du nämnde ju där att Avensia var ett bolag, eller liksom de bygger bolag. Vad vill du se i ett sånt här typ av bolag?
Hur menar du då? Vad jag vill se att de gör?
Exakt. Nej, men... vad de gör för att du ska tycka att det här är intressant jämfört med kanske resten av allting på marknaden.
Nej, men att man tar långsiktiga beslut. Som det har man ju verkligen gjort nu. Och investerat under vår och sommar och under hösten i kontorslokaler och hemmakontor. Och ja, man växer lagom och man äventyrar inte bolaget. De har ju också vågat fortsätta anställa i många svåra tider. Tar alla de besluten som man är därefter alltid, eftersom man är det här klassiska konsultföretaget, kan växa på. Så att...
Ja, det är intressant det där. Det är svårt att tycka allt varit med Avensia. Det känns som att det inte... Ja, det åker upp och ner förstås med aktiekursen. Men de har ändå växt. Kollar man senaste 10 åren så har de snittat 20% per år i omsättning. Mm. Så det är mycket styrde på att det är ett bra bolag. Liksom. Men jag tycker aldrig riktigt har lossnat. Och så är vinsten väldigt skakig.
Ja, exakt. Jag tycker absolut man måste få ordning på vinstmarginalen lite. Och få den jämnare. Och får man det så kommer man få en annan värdering. Det tror jag, absolut. Men sen har det varit lite speciella tider. Och även för Avensia. Med vd-byte och tiderna som har varit. Så att man får vara lite ursäktande för det tycker jag.
Spännande. Några andra bolag som du har plockat in i portföljen? Antingen om det är några riktiga långkörare som du gillar eller några du har plockat in kanske ganska nyligen? Som inte
ja, nej, men alltså ja, har jag några nya bolag i portföljen? Arjo, Solid Försäkring, ganska nya bolag. Elekta, ganska nytt bolag. Bredband 2, köpte jag i somras. Ganska nytt. Jag äger både Banoff och Bredband 2.
Vad är det som lockar med de typen av bolag för dig?
Alltså, ja, för mig är det just det här när vi kommer tillbaka till att bevara kapitalet. Det är någonstans ett mini-telekombolag som har trygga återkommande intäkter. Men en tillväxtkomponent. De kan växa mycket, mycket snabbare än övriga marknaden. Det är en win-win. Liksom. Jag får alla grejer från dem faktiskt. Jag skulle vara tvungen att bara ha liksom, 3 bolag så skulle de 2 säkert vara med. I alla fall Bahnhof. Sen har jag köpt Kindred, G5, Betsson. Också så här bolag man gillar. Jag gillar att köpa bolag som faller lite, som har lite problem. Dustin är inne och handlar i. Och Bull. Sorgebarnet Bull.
Ja, just det. Mm. Vad tänker du där då?
Ja, men jag gillar affärsmodellen så satans mycket. Den är ju trevlig. Man säljer instrument och sen så säljer man liksom komponenter till det. Det är ju fantastiskt. Sen vet jag inte, det har ju varit liksom väldigt slarvigt hanterat från bolaget. Liksom, och nu kom nyemission och sådär. Men jag tror kan man få ordning på det så är det ett väldigt fint bolag.
Vad skulle du säga är ett liksom typiskt bolag för dig? Vilka är de där 3 som du skulle ta med dig som sa? Bahnhof, Avensia och...
Bahnhof, Avensia och Kabe kanske.
Med tanke på att du har varit inne så mycket i liksom, restaurang- och matsvängen och även butiksvängen. Ja. Du har inte inriktat någon del av portföljen dit. Avensia är väl sig på Till viss del kanske lite mot retail-hållet så att säga. Men...
Ja, men vad finns det då egentligen? Core äger jag. Jag tycker de har väl lite, de opererar ju en del restauranger. Men sen så, vad finns det mer egentligen?
Annars, det finns ju mycket liksom mat, eller snarare kanske mer mot kosttillskott. Jag tänker typ Midsona, och det finns även de här som är ganska nya, som jag måste ta fram namnet på.
Midsona gillar jag inte, kan jag säga.
Nej, varför inte?
Jag tittade på dem tidigt sådär, när de började liksom köpa in märken, och jag gillade Friggs och sådär. Men sen så tyckte jag, i början när vi drev Finefood så sålde vi också vissa varumärken. Och så köpte de ett par av dem som vi kände igen, och jag kände bara fan, det här är liksom överprissatta krossade tomater liksom, som jag, du vet. Och sen så, nu har inte jag följt de senaste åren, men för ett par år sedan var det så att de finansierade alltid förvärven genom nyemissioner. Jag vet inte hur det är idag. Men så att nej, de har jag inte tyckt om.
De jag tänkte på heter Humble Group. Det är en ganska ny notering. Det är väl 1-2 år sedan. Och de har väl framförallt, det jag känner till från dem, det är ju mycket riktat till proteinprodukter. Alltså de har dels sådana aminodrycker liknande Nocco. De har ju protein, Nutella, protein, jordnötssmör, sockerfritt godis. De kallas ett food tech-bolag, tycker jag är lite intressant.
Ja, det är rätt intressant. Jag tycker också det är intressant. Jag har inte tittat, någon gång har jag tittat lite på dem. Jag har för mig att det var dyrt då eller någonting. Men jag vet inte om det är särskilt, om det är skakigt uppbyggt eller... Ja, jag har dålig koll faktiskt. Jag ska inte ut, nu kommer folk bli arga på mig. Jag ska inte säga någonting.
Det är det
någonting.
Vi försöker locka fram. Ja, vi vill höra att något bolag som inte gillar.
Men man kan säga så här, de har inte intresserat mig tillräckligt för att köpa i alla fall. Och en annan sak som jag glömde säga är att jag har bara svenska bolag i portföljen. Så att det utesluter ju många fina matbolag.
Hur kommer det sig att du bara har svenska bolag?
Det är för jag tycker det är lättare att följa. Man kan följa amerikanska, finska, danska bolag hur lätt som helst med nyckeltal. Men just det dagliga nyhetsflödet tappar i alla fall jag. Jag känner att jag har inte tid att läsa hur många tidningar. Det blir kanske man läser Dagens Industri. Varje dag, och då missar man det, och jag tycker man kan få mycket surr därifrån. Man kan få mycket surr och skvaller från Twitter och sådär som man tappar annars.
Ett bolag som har fallit närmare bestämt 85% senaste året och som har med mat att göra, som kallar sig för en ledare inom skandinavisk foodtech, det är Linas matkasse.
Ja, du, de har jag ägt.
Du har gjort det?
Ja.
Berätta.
Nej, men... jag köpte dem. Jag satt och drack vin, och sen så skickade jag DM med Olle Snåljåpen, och han drog caset, och jag började titta på det, men det här, och det var ju billigt. Alltså LMK har ju varit billigt hela vägen. Alltså det har ju varit billigt. Det var ju billigt för ett halvår sedan. Det är ju ännu billigare idag, men det har ju varit billigt på nyckeltal hur länge som helst. Och då började jag bygga en position. Och sen så kom det en rapport, och så var det inte riktigt sådär vad jag tyckte. Och sen så kontaktade jag vdn, och jag fick inga svar. Fick något kort svar, sen fick jag inga svar alls. Och då kände jag såhär, nej men ett litet bolag sådär. Jag vill kunna ställa en fråga, jag måste kunna få ett enkelt snabbt svar. Jag förstår att det inte kommer på en gång. Och då fick jag... kalla kårar, och då klev jag av. Och det var kanske i mars. Sådär, så att i mars, april. Jag tror jag har sluppit mycket. Stackars Olan sitter säkert kvar fortfarande. Men det, alltså grejen är, det är billigt. Och får de ordning på det, då kommer det bli jättebra. Men jag är inte helt säker på det. Det är så många
utmaningar. Jag är ganska säker på att det är en nolla, tyvärr. På grund av HelloFresh. Och det finns inget riktigt syfte för HelloFresh att köpa Linas heller, så det finns egentligen i min värld ingen utväg.
Nej, och sen så måste man, det är så löv
på Twitter senaste åren.
Nej, och det är så lövtunna marginaler, både på det du gör, men sen ska också maten levereras ut, så att det krävs en storlek för att dels automatisera hela matkonceptet, men också att få ut det till en bra peng. Så att jag tror, ja, jag har pratat med folk som har kör Linas matkassa och HelloFresh. Och jag blir förvånad med svaren att många kör ju de här matkassarna och har gjort det länge. Så att jag förstår ju att efterfrågan finns. Sen kan man vara där, kan man tjäna pengar? Ja, jag vet inte liksom.
Ja, men jag tror man kan. Jag också har kört både Lina, Solo Fresh och några andra i säkert 10 år av måste ha haft matkassen nu. Så att jag har, känns som att man har provat det länge. Men jag tycker att det är stor skillnad. Vi gjorde ju något avsnitt om HelloFresh till och med. Det är en stor, stor skillnad i apparaten. Och det är ju som du säger, det är storleken. För de är ju globala.
Ja.
Du kan ju tillverka allting själv i princip. Saker de säger att de behöver mycket av, då börjar de ju tillverka det själv. Då köper man upp gårdar liksom för att ha egen tillgång på kyckling till exempel. Och så.
Ja.
Och då går det att bygga på ett annat sätt. Och så hur man skriver kontrakt. Linas stora problem har alltid varit att de behöver köpa in. De har blivit lite bättre. Men förut var det alltid så att skulle det vara gräddfil i en rätt. Och det skulle vara 1,5 deciliter och förpackningen var 3 deciliter. Då var ju de tvungna att hitta 1,5 deciliter till. Att det måste användas i något annat recept. Liksom klämma in.
Just det.
Medan HelloFresh är ju en exakt portionspåse. Då tillverkar de en egen påse liksom.
Ja. Och precis, och det tror jag. Och grejen är så här, jag tror att hela tjänsten, det var det som taggade mig lite med LMK, att man snabbt skulle bredda ut erbjudandet. För att jag har faktiskt själv, Finefood för länge sedan, vi drog igång ett matlådekoncept, ett matlådeabonnemang, där vi körde ut färdiglagad mat. Man köpte Finefood to go hette det, och man körde ut 5 lådor åt gången. Alltså varje abonnemang var 5 lådor, och så körde vi ut det på måndagar. Och sen hade inte jag, alltså det gick, vi körde bara lokalt i Hammarby Sjöstad och på Södermalm. Och det var ganska populärt, men det här var liksom lite före sin tid, det var 12 år sedan. Och vi hade så mycket att göra vid den tidpunkten på Finefood, så jag la ner det bara för att överleva. Det blev för arbetstungt helt enkelt. Men det som hade varit intressant med dem är ju att man tar bort matrecepten och kanske erbjuder en liten skala, men utvecklar färdiglagat mycket, mycket mer. Och det kan ju vara liksom att man, det kan vara allt från matlådor till att du får en påse med 600 gram kalops eller köttgryta eller köttförsås eller någonting. Och gör ett bibliotek av färdiglagad mat. Det tror jag skulle bli liksom, kunna bli hur stort som helst.
Det där vet
men jag tycker inte.
Det där vet jag att HelloFresh, de köpte ju bland annat ett bolag i USA som jobbar med just det där, som jobbar med premiummatlådor, de skickar hem färdiglagad mat.
Ja.
Men jag slänger ut några bolag här inom den här branschen. Jag var tvungen att screena fram lite här och se om du har några tankar här. Så får du se vilka du vill svara på. Axfood, Cloetta, Scandi Standard och Viva Wine.
Ja, men Axfood har jag inte. Cloetta äger jag.
Axfood kändes annars som något du skulle kunna ha i portföljen.
Ja, fast det är för stort. De växer för långsamt. Det är trist. Men det kanske hade varit bra nu när det har varit lite skakigt. Men Cloetta har jag. Jag var jättenära att sälja här i samband med deras fabriksinvestering. Det är också ett bolag som, ett jättefint bolag med ett jättefint erbjudande. Det skulle kunna vara en sån fin investering tror jag om man hade skött det rätt. Men man har inte gjort det. Man har allokerat kapital jättekonstigt i bolaget. Extra utdelningar och liksom nu det här. Det är bara jättekonstigt att de inte liksom, att de inte har förvärvat lite och, eller mer. Och ja, nej, och jag har inte gett upp hoppet än om Cloetta.
Varför skulle du vilja se förvärv i Cloetta?
Nej, men det är för att de har ju hela distributionskedjan. Det är väldigt enkelt att sälja in nya varumärken. De skulle också kunna köpa upp liksom ja, som ett Humble Group, men liksom ja, mer åt det hållet. Alltså de måste ha tillväxt. Och det har varit så jäkla dåligt på den sidan. Och sen det här med att kasta ut en extra utdelning liksom, och sen bara några år senare stå inför liksom en jätteinvestering. Det är ju jättekonstigt. Ja, och sen ett litet bolag som Cloetta som har haft tillväxtsvårigheter, när de är så överkapitaliserade, jag förstår inte då varför de inte börjar återköpa aktier. Cloetta hade jättefina möjligheter att göra en liksom en mini Swedish Match och trigga EPS-tillväxt lite granna, och det hade de mått bra av idag. Ja, så de får sköta sig, men jag äger dem.
Jag håller verkligen med. Det är faktiskt väldigt dåliga kapitalallokerare känns det som. Och som du säger, det hade varit bättre att antingen bestämma sig för att vara superaggressiv eller då börja återköpa aktier liksom, och pressa upp det så, precis som Swedish Match.
För att jämföra sig lite där, och det kanske är svårt att säga på rak, rak arm. Men vilket bolag i din portfölj tycker du har liksom, är bäst kapitalallokerare, eller kanske något annat bolag som du inte äger som du tycker är liksom, det här är bilden av kapitalallokerare?
Nej, men till exempel Lundin Oil, när de gjorde sin affär med Statoil och köpte tillbaka aktier. Kommer ni ihåg det? För några år sedan. Den var helt fantastisk. Hette de Lundin Oil? Lune heter de, just det. Det var ju en helt fantastisk sak att göra. När de sålde andelar till Statoil och mottog egna aktier som de sen makulerade. Det var ju fantastiskt. Nej, men alltså just det här att hantera bolagets medel på rätt sätt. Det tycker jag är jätteviktigt, och speciellt i dessa tider. Jag tittar jättemycket nu på skuldsidan, det är jätteviktigt. Och köper helst bolag med nettokassa som kan liksom ta vara på möjligheterna just nu. Det tycker jag är jätteupprörande med en del av de här förvärvsbolagen som har dragit ner på tempot eller liksom fryst i princip affärerna totalt i dagens klimat. När de borde gjort tvärtom. Idag köper du bolag bra. Liksom. Idag finns det billiga bolag.
Ja, det känns jättekonstigt att vissa bolag till och med börjar dela ut sina förvärv istället för att satsa på verkligen nu ta tillfälle i akt. För även om de har handlats ner så lär ju konkurrenterna handlas ner ännu mer.
Gissningsvis så bygger väl problemet på att vissa, som de du tänker på till exempel Fabian med Embraces på, de har ju byggt mycket på nyemissioner, och nyemissioner är ju svårare idag.
Så är det, absolut.
Den andra sidan av det, typ Instalco och liknande, de har väl byggt mycket på lån, och då är det lite jobbigt om du inte har rätt finansieringslösning. Nu vet jag inte hur just Instalcos finansieringslösning ser ut, men sitter du på lån som är rörliga, då kan det ju helt plötsligt bli ganska dyrt att förvärva, så även om du får lägre multiplar så kanske du får sämre avkastning på det.
Så är det. Absolut.
Jag tänkte hoppa över till lite övriga frågor.
Ja, jag ska bara säga, du missade, vi måste ta ett bolag till som vi missade här. Scandi Standard.
Ja.
Alltså det är ett bolag jag verkligen har försökt att äga. Jag har försökt att älska dem. Men jag kan inte älska dem längre. Det går inte. Det är för mycket turbulens kring det bolaget. Så att ja, de har jag fimpat också. Också billigt och sådär. Liksom. Hade alla fina saker, men du vet, det kanske är så att det går inte att vara i kycklingindustrin utan att handskas med de här problemen. Jag vet inte.
Alltså, det känns som ett bolag som dyker upp kanske vartannat år och ser jätteattraktivt ut. Och sen så efter det så följer en ny skandal.
Ja.
Vad har du gjort nu efter du sålde din restaurang? Lever du i FIRE-livet nu?
FIRE? Nej, alltså grejen är, jag var ju jättetrött när vi sålde. Och jag vet inte, det gick inte in i väggen alls. Men jag var, du vet, man fick problem med minnet och såna här grejer. Och då sa vi att ja, men vi låt oss vara lediga några år och bara träna och må bra. Och sen så gjorde vi det. Men jag insåg blixtfort att det var ingenting för mig. Du vet, redan i slutet av semestern, juli, så började det vara så att det började krypa i mig lite. Och i samband med det så ringde en kompis till mig och frågade om jag ville hoppa på och joina hans team och hans bolag. Och jag tänkte bara, shit, det kanske är roligt. Så jag gjorde det. Och de sysslar med överlåtelser av ofta små bolag. Och det är mycket affärer, små affärer hela dagarna. Sådär, jättekul. Människor hanterar dem. Jätteglad för det.
Jag kan tänka mig, jag tror att det är många som får den chocken med FIRE-livet, att pensionera sig tidigt. Det är en tanke som låter väldigt härlig, kan jag tro. Men jag tror också att man tröttnar väldigt fort. I alla fall om man är lite driftig liksom, och har mycket som måste hända i huvudet. Heter det.
Ja, men jag kände lite så här, för mig, alltså, så här, jag har all respekt för att människor är olika. Och det finns FIRE-människor, jag känner flera också, som älskar det. Men för mig handlar det lite om andra värden, som att ha någonstans att gå till på måndag morgon, komma hem trött på fredag eftermiddag och få njuta liksom av en bra flaska vin, en bra god middag, man ser fram emot helgen, träffa andra vuxna människor. Jag mår bra av det, och ja, men det behöver säkert inte vara för alla, men FIRE för mig var... Nu har jag, du vet, 3 månader. De skrattar säkert åt mig. Du vet, man måste ju göra det på riktigt. Men jag gillar att arbeta. Och jag gillar att vara lite driven. Och försöka nå någonstans. och få uppskattning för det.
Nämnde en flaska vin där på fredagen. Jag tänkte fråga dig det. Jag vet att du har lagt ut en del bra vinrekommendationer. Bland annat ett vitt italien som jag inte dock kommer ihåg namnet på nu bara för det. Men har du något favoritvin du vill dela med av till lyssnarna? Något bra tips inför helgen? Det är ändå torsdag när det här släpps.
Ja, men vet du, jag kanske kan hitta den här. Ja, mitt absoluta bästa köp på Systembolaget. Barbaresco. Nu ska vi se här exakt vad den heter. Den är fantastisk. Den är super pricey. Den heter Pronotto Barbaresco 2019. Den finns i standardsortimentet. 249 kronor. Det är ett helt sjukt bra kap. Det är mitt vintips.
Lägger vi i avsnittsbeskrivningen till lyssnarna. Och apropå när vi ändå in på rekommendationer. Nu finns ju inte din restaurang kvar längre. Så vilken är bästa restaurangen att gå på i Stockholm?
Det är La Vecchia Signora på Åsögatan, italienare. Bra, klassisk italiensk mat och grymma viner.
Snyggt.
Absolut.
Ja, och rekommendationer. Vi fick in lite Twitterfrågor och en var ju, du hade ju liksom ökända saffranssemlor. Ja. Och nu frågar folk, vad kan man få tag i sådana nu när Fine Food har stängt?
Det kan man inte. Vi hade många sådana produkter som var väldigt uppskattade. Men jag känner mig rätt färdig med branschen så här per idag. Även min fru. Så att man får minnas dem med glädje. Ja.
En annan fråga kopplat till just din matlagning, det var ju också hur man gör din gräddsås. Vi kanske inte har tid att gå igenom hela det, men har du något snabbt knep för en bra gräddsås? Jag gjorde en gräddsås idag faktiskt.
Jag älskar att du säger gräddsås. En del på Twitter framförallt kallar det brunsås. Och det är ju helt fel.
Ja, det brukar faktiskt jag också säga. Det säger jag till mina barn.
Oj.
Och här i England där jag bor, då säger man bara gravy.
Nej, men alltså,
det är allting.
Jag tycker att den absolut bästa gräddsåsen, det gör man om man kokar en egen fond på oxsvans. Och sen så kokar man ner den ordentligt, silar av. Och sen så kokar man ihop den buljongen med grädde och lite svartvinbärsgelé. Det blir, och sen med lagerblad och alla andra klassiska grejer. Sen går det ju att fuska lite, absolut. Om man vill ha snabbare varianter. Men det är tricket skulle jag säga. Egen fond.
Vi får lägga en länk till någon bra oxsvansförsäljare i avsnittbeskrivningen.
Ja, men grejen
jag som också
är, jag ska bara jag säga, det som är grymt med oxsvans, det är att du kokar oxsvansen, silar av den och sen kan du plocka köttet och göra en oxsvansterrin. Så du får liksom två grejer. Det är ju värde. Eller hur?
Ja, det är verkligen. Ja. Det är som att, jag är inte så bra på just oxe, men kyckling köper vi ofta hel. Och då kan man ju koka kycklingfond också på skrovet sen.
Ja.
Jag hittade, apropå länkar, jag hittade det här vita vinet som jag pratade om. Jag kommer lägga det av sin beskrivning också. Montelapio Fiano di Avellino heter det.
Just det.
Maria, några vargar på framsidan för mig.
Just det. Ja, men det är jättetrevligt.
Slutlig Twitterfråga som såklart alltid dyker upp. Hur mycket bänkar du?
Jag bänkar... hur mycket jag har bänkat... 148,5.
Det är bara det som är viktigt.
Ja, alla lever på gamla meriter.
Exakt.
Ja, men det var inte jättelänge sedan. Jag har en skitrolig historia kring det. Jag körde, tränade alltid med en tränare på Sats i Hammarby Sjöstad. Nära Fine Food varje dag. Och sen så hade jag aldrig bänkat med honom. Men så gick vi och testade det. Och då tog jag så här 95 eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Och då sa Sammy, min tränare, bara, det här, du kan ta 150. Och jag blev så bara exalterad, så jag bara gick ner på jobbet. Jag sa, min tränare kan säga att jag kan ta 150 om 3 månader. Och de bara skrattade åt mig. Men så slog vi vad, jag kommer inte ihåg om vad. Och jag tränade som en galning och fick så här speciala, dels teknik, men också någon så här speciella liksom träningsstegar. Och sen när dagen kom och jag skulle ta 150, då failade jag på det. Men jag tog 148,5 eller 148 i alla fall. Så det var ju nära.
Respektabelt.
Ja, det är respektabelt. Det är bra.
Härligt. Fabian, då får du avsluta med vår klassiska fråga.
Ja, och då, det här är en klassisk fråga i den här podden. Och det är, vad är din bästa respektive sämsta investering? Och vad har du lärt dig av dem?
Min bästa investering är Lundin Petroleum. Och av den har jag lärt mig vikten av långsiktighet. Min sämsta investering är nog, jag har jättemånga, men min sämsta investering är nog H&M.
Mm.
Ja, och den har jag lärt mig av att kapa förlusterna. Ibland, långsiktighet är inte allt. Nej, men alltså du vet, sådär, man gifter sig med vissa bolag som man kanske borde fimpa tidigare. Jag har inte gjort det, så får jag slicka såren.
Ja, jag känner igen mig i den. Jag har också varit in och ute i H&M i, ja. I alla fall tidigt karriären, några gånger fram och tillbaka. Och det slutade...
Helt bedrövlig, Axel. Ja. Ja, jag förlorade jättemycket pengar i Ericsson också, kring millennieskiftet. Det var ingen rolig aktie.
Nej, men det är nog inte ensam om i alla fall.
Nej.
Slutligen då, kan man följa dig någonstans?
Man kan följa mig typ endast på Twitter. Jag har lite Instagram och Facebook och sådär, men det blir mest lite, det är lite tråkigt. Det är på Twitter mest.
Lägger vi en länk till det i avsnittbeskrivningen också. Stort tack Anders för att du gästade oss idag.
Tack själva, det var jätteroligt.
Ja, då var vi tillbaka i studion igen och vi ska påminna som vanligt. Först stort tack till Anders förstås, men så ska vi också påminna som vanligt om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne, 11 gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill också rikta ett stort tack till Rare Wine som har sponsrat podden idag.
Ja, glid in på rarewineinvest.se. Länk finns förstås i avsnittsbeskrivningen. En superbra tjänst tycker jag. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier. Där heter vi @marketmakerspod. Och du får också jättegärna lämna recension på iTunes. Nästa vecka, Fabian, blir det specialavsnitt tror jag va?
Ja, det blir specialavsnitt tillsammans med Aktiesnackpodden. Vår kära vän analytikern 1234 och matematikern.
Bra namn.
Båda har ju faktiskt gästat podden tidigare. Så att vi ska ju köra lite rolig pitch-off som vi kallar det. Så stort sett, de kommer till vår podd, pitchar två case. Vi går till deras podd och pitchar två case. Och sen om 6 månader, 12 månader, vi har inte riktigt bestämt än. Så kolla, vem kommer bäst pitch?
Precis, så att den här veckan kommer jag spendera med att läsa igenom alla dina pitchar. Nej, skämt åsido. Vi vill sist men absolut inte minst riktigt ett stort tack till dig som har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.